Nej men hallå, välkommen till Max Mathisen och podden Maxa med Daniel. Mitt namn är Daniel Ljungström och jag leder den här podden. För er som lyssnar regelbundet på podden tror jag ni ser den röda tråden mellan avsnitten. För dig som bara hoppar in då tror jag den kan vara lite mer otydlig. Målet med podden är att du som lyssnar ska bli en bättre investerare och med det få en bättre ekonomi på sikt. Och för att göra det och för att skapa förutsättningar för att du ska bli en bättre investerare och sparare och få den här bättre ekonomin på sikt, så har vi byggt upp podden som en hel lång serie. Vi vill först och främst lära dig förutsättningarna för att kunna spara. Och det handlar om att få ett överskott i ekonomin. Och för att få ett överskott i ekonomin så måste man till exempel undvika livsstilsinflation. Det var Günther Mårder och Per H. Börjesson här och pratade om. Man måste också lära sig hur man sätter samman ett bra sparande. Hur man väljer rätt fonder utifrån sina egna preferenser runt riskavkastning. Sen måste man också lära sig om hur man skapar en investeringsstrategi som ger en förutsättning att faktiskt nå de här målen man har satt upp. När vi kan allt det här, då ska vi gå vidare till att försöka lära oss mer om hur ett företag fungerar. En förutsättning för att exempelvis en fond ska utvecklas bra är att man investerar i bolag som har bra vinstutveckling. Det i sin tur beror på företags förmåga att utveckla produkter och organisera sig. Och för att lära oss mer om det så har vi haft en rad experter som gäster i studien. Vi har haft flertalet professionella fondförvaltare här. Vi har haft företagsledare och vi har haft entreprenörer. Förra veckan var exempelvis Henrik Ekelund veckans gäst. Han har grundat och lett företaget BTS Group. BTS hjälper företag att nå sina mål i samband med strategiförändringar, omorganisationer och liknande. I intervju med Henrik pratar vi om det välkända citatet "Kultur äter strategi till frukost". Det är ett citat som myntades av Peter Drucker. Det betyder i princip att oavsett vilken plan eller strategi du har så kommer den att fallera och misslyckas om du inte har en företagskultur som uppmuntrar medarbetarna att implementera den här strategin så att företaget når sina mål. I termer av investeringen så innebär måluppfyllnad ofta en bra utveckling i bolagets aktier. Det är alltså företag med bra strategi och kultur som vi ofta vill vara investerade i. Och för den delen kanske också arbeta på. En företagskultur, det kan definieras som de värderingar, attityder och beteende som råder i ett företag eller en organisation. Något förenklat så här, hur gör vi saker på det här företaget? I dagens avsnitt ska vi fördjupa oss en aning i kulturfrågan. Och en som verkligen tar ju fasta på betydelse av företagskulturen är Henrik Bunge, vd på Björn Borg. Björn Borg är för övrigt listad på Stockholmsbörsen. Jag vill betona innan vi bjuder in Henrik till studion att gästernas åsikter inte behöver överensstämma med Max Mathisens åsikter. Med det sagt, välkommen till Max med Daniel, Henrik.
Oh, tack så mycket.
Hur har din dag varit så här långt?
Ja, fantastiskt. Upp tidigt, lämnade barnen i skolan och sen har vi kört lite möten, kort träning, snabb lunch. Och så var jag domare i en spökbollsturnering mellan, mellan Global Ops och vår e-com-avdelning. Som e-com-avdelningen vann till slut. Såklart var det domans fel, hävde ju någon som förlorade. Men det gjorde jag och sen lite fler möten. Och sen tog jag mig hit, nu är jag här.
Nu är det här och det glädjer oss. Du, för de som inte känner till företaget Björn Borg. Jag tror många känner till liksom varumärket Björn Borg, men man kanske inte känner till företaget Björn Borg. Kan du ge oss en bild av vad Björn Borg som företag är och gör idag?
Absolut. Björn Borg är ju summan av alla individer som är där just nu. Och det är kanske inte något svar som någon gör att man fattar vad jag menar nu. Men hela liksom idén bakom Björn Borg, och det skulle kunna vara något annat också såklart, bygger ju på den här tanken om att det vi har som ingen annan har, det är där vi ska lägga tid och kraft. Och då är det ju människor som vi har, och så har vi varumärket. Allting annat är ju generiskt. Alla andra har också kontor och datorer och stolar och skrivbord och lampor och fina kontor och mindre fina kontor kanske. Men de som är där just nu, de kan bara vara här. Kan inte vara någon annanstans. Och i vårt fall också varumärket är helt unikt, det äger vi själva. Så nyckeln handlar ju om att göra någonting bra av de där två. För det blir som liksom våran unika liksom, selling point, skulle man kunna säga. Så Björn Borg är ju ett bolag där vi tror att kultur och att bygga ett sammanhang där man som individ känner att man blir sin egen bästa version. Att det är det allt går ut på. Och så av en händelse råkar vi sälja kläder och kalsonger också.
Det skulle kunna vara något annat.
Det skulle kunna vara något annat.
Och hur länge har du varit på Björn Borg?
Snart 10 år.
Snart 10 år?
Ja.
Time flies som vi brukar säga.
Ja, verkligen. Alltså, min första plan var ju 4. Och någon påminner mig, en stor liksom, legend, Tommy Jakobsson, sa till mig på en lunch förra veckan att fan Henrik, du sa till mig för något år sedan att om man om man tar ett vd-uppdrag ska man inte vara där längre än 3 år. Hade jag sagt. Och det kommer jag också ihåg att jag hade sagt. Så det var inte så att han försökte hitta på. Men logiken då när jag var ung var ju att det man inte hinner få gjort i 3 år, det kommer man inte få gjort i 4:e eller 5:e året heller. Det är bara slutet. Och så blir man äldre och så inser man att det tar ganska lång tid att bygga bestående förändringar. Så den här Björn Borg-resan har ju varit längre än vad jag trodde. Också väldigt mycket roligare än vad jag trodde. Också väldigt mycket mer utmanande än vad jag trodde. Men jag tror också att det var byggt av någonting som också väldigt mycket mer bestående var tiden. Och mycket mindre personberoende än kanske en del andra saker jag har gjort.
Riskkapitalisten Tommy Jakobsson.
Exakt.
Så pass.
Ja.
Jag känner honom lite grann.
Ja, det gör det. Han är fantastisk. Bra thai-boxer också dessutom.
Ja, han är väl en av de få som börjar gå matcher plus 50.
Exakt, ja, mot alldeles råd. Och så gör han precis tvärtom såklart. Men det har han gjort.
Så är det. När du fick jobbet som vd för Björn Borg, vad fick du för uppdrag då? Vad var liksom skälet till att styrelsen ville tillsätta dig?
Ja... Det där är ju en superbra fråga som man kanske delvis skulle vilja fråga styrelsen igen. Det var ju ett tag sedan. Men det de letade efter i alla fall. Och det de kanske delvis hittade i mig, det vet jag inte. Jag har varit där ett tag nu så jag gissar att svaret är ja på båda de där frågorna. Det var ju någon som kunde komma in och ingjuta liksom energi och kanske hopp och lite så här framåt anda. Björn Borg då var ju ett fint bolag, ett starkt varumärke. Fokuserade väldigt mycket på manliga underkläder. Men hade haft lite motvind. Lönsamheten hade liksom dalat, aktiekursen hade dalat, omsättningen liksom, hade inte hänt så mycket med utmaningar i Kina med någon distributör och det var liksom lite så här sarget, men det fanns massvis med liksom fina komponenter och delar av det där som såklart lockades när jag började titta på bolaget. Så uppdraget var ju att liksom komma in och liksom få fart på det här, vi behöver växa, och då menar de ju i alla avseenden högre utdelning, högre aktiekurs, mer omsättning, mer lönsamhet. Men vid sidan av det så sa de att vi är ganska fria händer. Så ta den tid du behöver. Lycka till, kör hårt. Ring om du behöver hjälp. Och det gjorde jag massor av gånger. Men svaret fanns ju hos alla anställda. Så det första jag gjorde var att träffa alla anställda. Inklusive den tidigare vd:n Arthur som var superschysst och delade med sig av hans erfarenhet. Men också butikschefer och butiksanställda. Alla som hade varit Björn Borg själv. Storägare, mindre ägare. Och ställde ungefär samma frågor till allihopen. Och en av frågorna jag ställde var ju vad skulle du vilja att Björn Borg som bolag var i framtiden? Och den andra frågan var om du skulle beskriva Björn Borg, hur skulle du vilja beskriva det här bolaget? Och sen ställde jag en fråga om nuläget. Och där kom jag ju snabbt fram till att det fanns ju otrolig potential att göra någonting väldigt, väldigt vackert med det här bolaget.
Vad var det du ville göra då? Vad blev strategin så att säga?
Ja, men summan av allt det där var ju att alla sa och såg att det fanns någonting mer. Och då fanns det egentligen två vägar fram. En var ju att vi kanske ska bli bäst i världen på underkläder. Då behöver vi exponera i fler länder, för vi har redan stor i Norden. Vi behöver kanske fler produkter, kanske fler stilar, fler material. Det är en väg fram. Den andra är ju en annan, och det var att vi kanske ska ta den här styrkan av varumärket den har och sen bjuda in massvis med fler konsumenter, men också befintliga konsumenter, att köpa andra produkter av oss. Och där fanns det en del undersökningar som var gjort innan min tid, där ganska många konsumenter i de undersökningarna sa att vet du vad, vi skulle vilja köpa lite mer sportprylar av er. Vi vill köpa mer grejer av er. Och det fanns små mindre kategorier. Det gjordes en del väskor, det gjordes lite sportprylar då också. Det fanns en del skor, väskor, plånbokar. Det fanns lite allt möjligt, men det var ganska spretigt. Det hängde inte riktigt ihop det där, tyckte jag. Så under hösten där 2014 så föddes ju den här idén om att bygga ett sportmodeföretag. Och förflyttade då hela det här bolaget från att vara färgglada kalsonger till att bli någonting mycket, mycket större. Och det är det vi har gjort sedan dess egentligen.
Kan man säga att det du beskriver är ju lite grann, jag som investerare, jag skulle säga så här, det är lite turnaround case.
Ja, men någon skulle säkert säga det. Även om det fanns så mycket bra grejer så var det ju, vi började ändra ganska mycket. Mm. Så var det ju verkligen.
Och du lägger en strategi. Jag sa ju någonstans innan vi började den här podden att det här avsnittet ska knyta an till förra veckans podd då vi hade Henrik Ekelund från BTS här. BTS sysslar ju väldigt mycket med strategi och strategiimplementering och så vidare. Men Henrik var ändå ganska tydlig med att kulturen är nästan viktigare än strategin. Kulturen får någonstans företaget att ändå liksom nå sina mål.
Mm.
Du är ju lite av en förespråkare för kultur, men vilket perspektiv eller liksom vilken ansats hade man på kulturfrågan i samband med strategifrågan?
Ja, men det är, om bara kort kommenterar, Henrik är ju storägare hos oss och det är ju fantastiskt ju. Och ja. Det är ju fantastiskt och de har gjort en helt otrolig resa.
Ja, det stämmer.
I alla avseenden. Och jag upplever också han som en individ som tror väldigt mycket på individen och kulturen. Och sen jobbar de såklart med strategiutveckling. Men där sitter såklart ihop ju människan och det de ska göra för någonting. Men initialt så, min bild var ju så liksom väl rotad, eller liksom, jag var så stark i min övertygelse om att det här handlar om att bygga liksom ett vinnande gäng, helt enkelt. Och jag upplevde att liksom styrelsen var med på det där, men det var inte så att jag liksom på något sätt bolde kanske där, utan det var bara min övertygelse att ska vi lyckas med det här, då måste vi ha riktigt, riktigt bra individer som verkligen vill vara här och ingen annanstans. Det är de jag måste lyssna på, det är de jag måste se till att de vill vara här och ingen annanstans, och det är de jag behöver ta fram den här långsiktiga planen med, men också de här strategiska vägvalen, de behöver vi välja för att också sen kunna göra de här sakerna. Så för mig sitter det där såklart ihop, men jag tror det börjar för mig med att identifiera och samla liksom ett riktigt bra gäng. Och när du har gjort det, ja, då sätter du ner och pratar med dem. Okej, vad gör vi nu? Får jag tänka att strategin för mig, den skulle kunna sett ett annorlunda ut om det var ett annat gäng som är bra på andra saker.
Ja, det,
och det skulle kunna bli lika liksom, framgångsrikt, tänker jag. Men jag tror att en lärdom är att liksom, samla bra människor som är duktiga på det de är duktiga på. Låt dem vara bra på det de är bra på och låt dem vara med och ta fram strategin. Mm. Var med och bestäm vägvalen liksom, och vilken takt vi ska göra olika saker. Din roll är ju att se till att de där duktiga människorna blir ännu bättre om de är tillsammans med dig, men att alla verkligen vet var vi ska någonstans, att det finns en tydlig som riktning, och där tror jag kanske mindre på involvering och mer på att berätta att men vi ska bli ett sportmoderföretag och vi ska omsätta de här pengarna och vi ska vara så här stora, punkt slut. Det här behöver vi inte prata om. Men hur vi ska ta oss dit, det vill jag verkligen veta och höra vad du har för input och synpunkter. För att det är ju du tillsammans med som ska göra det här.
Var det så det gick till i Björnborg?
Ja.
Och när ni då sätter er ner och pratar om vad ska man säga, vi ska bli ett sportmoderföretag. Vilken inverkan, eller liksom, vad landar man i för väg? Eller hur formades så att säga, strategin eller vägen till att nå målet?
Men man börjar brotta ner det i mindre delar, men först tror jag det handlar om att liksom bestämma sig var man ska någonstans. Så för oss kommer fram till att vi ska bygga ett sportmoderföretag. Mm. Okej, men vad är vi idag för någonting då? Ja, då frågar vi konsumenten och de berättar för oss, nej men ni är färgglada kalsonger.
Huh. Okay, det hade faktiskt varit mitt svar också.
Ja, men och fortfarande ganska många som svarar det, för det här tar ju tid. Och det har ju om att vi var så otroligt starka marknadsledare på kalsonger för killar som var färgglada. Men man kan inte nöja sig med det, utan man måste ju såklart ställa en massa fler frågor. Och en del om att skapa ett tydligt mål är att bryta ner det tydliga mätbara nyckeltal, så man vet hur man ska förhålla sig till det där. Mm. Så när vet vi att vi är ett sportboendeföretag då? Är det när jag vaknar upp och tycker att men nu är vi framme, eller ska vi fråga någon? Mm. Och då kommer vi fram till att men den som måste bedöma det här, det måste vara någon annan än oss själva, och det måste vara slutkonsumenten. Mm. Okej, och då var ju nästa fråga, men hur gör vi då? Då måste vi fråga dem. Ja, det måste vi göra. Hur många ska vi fråga då? Ja, men så många så att underlaget blir relevant. Så det kan inte vara en. Inte heller två, kanske inte heller 20 000. Och då kommer vi fram till att men för oss så handlar det om att fråga oss mellan 400 och 500 konsumenter varje vecka i våra stora marknader. Mm. Okej, vad ska vi fråga dem för någonting då? Ja, vi ska ju såklart fråga dem massor med frågor om oss i relation till sport och sportmode och som ett sportvarumärke. Och så får vi se vad de säger varje vecka. Och det där drog vi igång redan 2014. Och ett av våra viktigaste mål var ju att okej, om vi ställer en fråga till dem, vad ska de svara då då? Och då kommer vi fram till att de ska säga att Björn Borg, det är ett varumärke som passar mig. Det var den viktigaste frågan vi kom fram till. Och det har vi mätt ända sedan dess.
Hur lång tid i den här mätningen, hur lång tid tog det tills ni började så att säga se resultat av ert arbete?
Nej, men, och det beror sig på vilket nyckeltal du pratar om. Men ett annat nyckeltal vi mäter är ju unaided awareness, som då kanske bäst översatt på svenska betyder liksom omedveten liksom, kännedom. Och när vi började den här resan så frågade vi alla de här konsumenterna varje vecka, skriv ner alla sportföretag du kan komma på. Det var ingen som skrev Björnborg. Alltså noll. Och när jag skulle ställa mig en fråga nu, alltså 9,5 år senare, ja, då i våra bästa marknader, ja, då skriver 6 personer nere av 100. Så klart att procentuellt sett är det en helt galen utveckling. Men det är klart det är väldigt, väldigt lite. Och klart jämförs då om du gör samma övning med Nike, ja, de kanske har 85-86%. Adidas kanske har 70-75%. Så 75 av 100 som säger att ja, men, det här skriver jag såklart ner. Men det vi också har sett är att och vi ger konsumenten en lista med varumärken där vi är ett av varumärkena, och så säger vi till dem på den här listan av varumärken som brukar vara någonstans mellan 22-23 stycken, får du bara välja 3 som du får köpa produkt därifrån. Så vilket 3 väljer du? Och där i Sverige är vi nu och har varit sista året 3. Så de bara får välja 3 på en lång lista, så säger de Nike, Adidas, Björn Borg.
Det är en ganska stor förflyttning.
Andra, ja, det är helt otroligt. Det är en jättestyrka. Ja. Men klart, den stora potentialen finns ju om det fortsatt så få som 6 av 100 som spontant tänker på sport kring oss. Men om de får se namnet och tänker, men de där vill jag köpa av. Ja. Finns det en jättepotential. Och den har ju svårt att göra med att vi behöver ju synas mycket, mycket mer i sportsammanhang. Vi behöver påminna konsumenten om att hej, här finns vi. För väldigt få kommer gå in på Stadium och tänka sig, nu ska jag köpa en Björn Borg tights. De kommer tänka sig köpa tights, kanske Nike, Adidas, kanske något annat. Men när vi verkligen var in, syns vi där, ja, då kommer vi kunna vara ett val som konsumenten väljer.
Om jag tänker på det du beskriver nu, då tänker jag på att Adidas är ganska starka, hyggligt stort bolag. Nike är också ett hyggligt stort starkt bolag. Vi har Under Armour, vi har liksom ganska många konkurrenter. Men det du vet nu, om vi hade backat bandet 9, snart 10 år, hade du tagit dig an liksom fighten och säga att Björn Borg ska bli ett sportmodeföretag, eller hade du sagt så här, vi ska bli ett lite mer nischat underklädesföretag? Förstår du vad jag menar? Liksom...
Ja, nej, jag fattar ju precis vad du menar. Och...
Det är ändå tunga motståndare.
Ja, det är det. Men det är så är min bild den här. Det spelar ingen roll vad du gör, så kommer det vara tufft. Det finns konkurrenter i varenda bransch. Så att vi kan ha varit vilken väg som helst. Och det har varit fullt med utmaningar. Kanske andra utmaningar. Kanske andra saker som hade gått liksom annorlunda. Men det hade varit utmanande alltså oavsett. Så för mig kanske svaret har mer att göra med om du vet precis vad du har framför dig. Orkar du fortfarande säga vi kör? Och svaret på den frågan är ju jag vet inte. Jag skidde till Nordpolen här för liksom snart 20 år sedan. Och typ en gång om året så säger någon, fan, ska du tänka åka igen till Nordpolen? Ja. Och då säger jag aldrig i livet.
Nej.
Men varför då? Jag har gjort det en gång. Jag vet precis hur otroligt jobbigt det var. Mm. Och så säger de, men Sydpolen då? Ja, men det kan jag tänka mig göra. Mm. Men vadå, är det lättare eller? Antagligen inte. Men du vet, jag vet inte, så på något sätt kommer jag kunna måla upp en bild av att det kommer att vara lite roligare, lite lättare, lite bättre känslan att komma fram än vad jag redan vet att det var på Nordpolen. Mm. Och klart, så det samma här, det har ju varit en otrolig resa och som har varit, det har tufft, varit motvind och ibland har vi haft lite medvind. Men i princip allt som kan hända har ju hänt oss, men också alla andra. Och klart, om man vet det där, ja, då måste man verkligen ha ett djupt antag och tänka, vänta, nu ska jag köra det här 10 år och veta allt det man ska liksom ge sig in i. Och ja, det är ju utmanande såklart.
Om vi backar bandet lite grann och så tittar vi på ni lägger den här strategin, ni samlar liksom företaget runt det och så vidare. Ställde personalen upp på den här förflyttningen? Trodde de på förflyttningen?
Initialt, jag vet inte. Jag tror att det var väldigt många som väldigt snabbt kände att det här var något fantastiskt. För klart att tonaliteten och liksom blicken framåt var väldigt mycket, alltså var hoppfull. Alltså vi ska bli stora, vi ska bli bäst, vi ska göra liksom något mycket, mycket mer. Och i tillägg till att prata om ett tydligt mål och allt det värde det skapar, så finns det ju också någonting kring sport och träning som gör att man kan addera en annan dimension än om man bara gör färgglada kalsonger till exempel. Och det handlar om att man kan liksom plötsligt göra skillnad från någon annan. Den här idén om att tänk om vi kan bygga ett bolag som inspirerar folk runt omkring oss att vet du vad, istället för hissen, ta trapporna. Istället för att kolla på en Netflix-serie, det är att gå en promenad eller springa eller träna eller göra någonting, för vi visste ju det ändå. Och nu vet vi det ännu mer att de flesta tränar lite mer än vad de gör idag, så kommer de vara så väldigt mycket bättre. Mm. Och den där tanken var ju superstark och den var ju väldigt lätt insåld. För nästan alla kände ju att oj, här har jag chansen att bygga ett bolag som dels kommer göra att jag kommer vara bättre, men också vars affärsdag bygga på att jag ska göra andra bättre. Mm. Och den var ju väldigt lätt insåld. Och där kände att väldigt, väldigt många gick igång och tänkte, för det här vill jag verkligen göra.
Mm. Och om vi tar då så här, vad har utmaningarna varit att... med att driva ett företag, för jag gissar att du ändå, jag har följt det, så kan man väl förtydliga det här. Det har ju inte varit en superlätt resa, det har varit en ganska tung resa, ni har kämpat på, men vad har varit dina utmaningar med att få med dig liksom organisationen och gruppen mot det här målet?
Ja, men en viktig del handlar om att oavsett hur tufft det är och när vi har varit tvungna att liksom se upp människor och flytta kontor, tagit över distributörer och bara senast nu för en månad sedan när licensparten går i konkurs, alltså det händer ju grejer hela tiden. Såklart det handlar ju primärt om att liksom aldrig förlora liksom blicken mot målet. Det kanske inte blev 2019 att vi skulle vara där vi sa, eller 2024, 2026, men vi kommer att ta oss fram. Och det, ibland tar det lite längre tid, ibland går det lite kortare, men det tror jag har varit liksom min absolut viktigaste uppgift, att oavsett hur tufft det har varit, att hela påminna alla om att vi tar oss närmare målet, och det har vi gjort hela tiden. Ibland bara så långsamt så det knappt syns. Men alla dagar är liksom en seger där man kan påminna alla att liksom, hit ska vi. Och den andra delen såklart handlar ju om att man tror att man ska bygga ett sammanhang där individer ska bli bättre. Och då behöver man ju också ibland ha en ganska fyrkantig approach. Ett ganska liksom, tufft förhållningssätt om man ska bygga en stark kultur. För det bygger ju på att det går liksom inte att göra för mycket undantag, för då blir det ingen kultur. Och det har varit massvis med skriverier såklart, och synpunkter och tankar kring den här obligatoriska sporttimmen vi kör varje fredag.
Ja, den är faktiskt, jag förstår. Den är...
Och den dyker upp ännu, även om jag håller på att göra det länge och blomma upp och liksom, vänta, kan man verkligen göra så här? Och det kan man ju, för det gör ju vi, och någon kanske kan välja att inte göra det, men om man väljer att bygga en stark kultur, då, klart, då behöver man ju bygga den kulturen kring några liksom, saker som man kan hålla fast vid. Och en sån är ju sporttimmen, en annan är att vi har veckorevidering där vi liksom utmanar och reflekterar kring vårt arbetssätt. Vi har också ett tydligt förhållningssätt hur vi arbetar, som vi kallar för ramverk. Vi har uppföljningsmöten med alla varje månad, så vi har en del liksom, aktiviteter och symboler som vi säger att det här ska vi alla göra. Så det här behöver vi inte fundera på, utan det här gör vi bara. Och klart, just sporttimmen har varit liksom extra kanske provocerande. Men tanken såklart är ju bara att om vi vet att det är bra att träna, så är det klart vi ska träna tillsammans.
Alla kanske inte vet vad den här sporttimmen är, men det är obligatoriskt på Björn Borg att träna varje fredag klockan 11.
Ja.
Och det finns inga undantag.
Nej.
Hur när man den är lite provocerande. Jag testade
det. Jag
testade en gång och dra igång en tävling som där vi fick avslag och den skulle vara inkluderande och så vidare. Det är inte superlätt. Medan en obligatorisk träningstimme, och ni tränar CrossFit mer eller mindre som jag uppfattar det. Hur lanserade du idén? Eller vem lanserade idén?
Nej, men jag tror det där lanseringen var ganska enkel, och dels hade det med att det här har ju sin begynnelse från min Adidas tid. 2007 då kom ju tyskarna på att löpning är ju jättestort. Och vi har ju massa fotbollsdojer, så vi måste ju klart bli bäst på löpning, för den volymen är helt gigantisk. Och det där fick ju såklart alla marknader till sig, och i Norden då, som jag var ansvarig för tillsammans med Patrik Nilsson, som initialt var vd innan jag blev vd, vi satt ju bolde, okej, men hur ska vi göra den här löpningssatsningen då? Och tillsammans så kommer vi fram till att nej, men om vi ska sälja löpardojer, ja, då måste vi springa själva. Och då gav vi liksom hela Nordenkontoret i julklapp ett par specialgjorda löpardojer och en löpartimme obligatorisk varje fredag. Så det var så det började egentligen. Och sen då stod ju där på fredagen och typ ett par till, och så körde vi. Och det var inte så väldigt många som var med initialt, sen blev det fler och ibland var det färre. Och i takt med att det där växte och blev större, vi bytte kontor, så var fler och fler som började träna, men det var också ganska upp till allt att göra vad man vill egentligen på fredagarna. Och så tog jag med mig till Peak Performance, kom jag till Björn Borg, känner folk liksom på något sätt till att men händer, kan verka träna på arbetstid med sina kollegor. Och då kom den här frågan upp såklart, ska vi inte göra det här också? Och då var min fråga egentligen att jag tror att det där är en jättebra idé, men ni kommer att få välja själva, och vi kommer att göra valet nu, och det är om vi ska köra träning tillsammans, då ska vi göra på ett sånt sätt så att alla här är med. Och det betyder att de som absolut inte vill, det är de vi ska göra det för. För ni andra, ni kommer att träna ändå. Och det betyder att då kommer vi bestämma en speciell tid, en speciell dag, vi kommer ha någon annan som håller i träningen, och alla här kommer att vara med. Om ni signar upp på det, då kör vi. Och vill inte vara med på det, det är okej med också, då kan vi fortsätta göra som jag. Någon tränar här, någon tränar dit, och vi har lite all möjlig grej som alla andra gör. Liksom. Och då så kommer alla fram till att amen, vi kör.
Vad tror du att den där timmen har gjort för kulturen? Det har ju blivit nästa företagets signum utåt, men vad har du gjort inåt?
Nej, men det går liksom inte att sluta att beskriva värdet av att göra saker tillsammans som också gör att man blir bättre. Och det kan vara mycket mer grejer än bara träna tillsammans. Men träning vet vi ju att en del av att skapa ett sammanhang och bli sin egen bästa version handlar om att addera goda vanor. Så vi har ju sett att om du applicerar en obligatorisk träning i veckan, då kommer de flesta träna två gånger till. En del för att de tänker att jag måste bara vara i form för den här träningstimmen. Och en del andra som drar igång träning för att de tycker att det är ganska kul där. Jag mår bra, jag fick mer energi. Så det handlar om att skapa goda vanor. Och när man väl har dratt igång någonting, ja, men då är det ganska svårt att sluta. Jag är ganska säker på att om jag skulle sluta och alla skulle liksom lämna Björn Borg, de flesta skulle förmodligen fortsätta att träna 11-12 på fredagarna, också i nya bolag. Kanske inte tillsammans med anställd, för ingen annan vill hänga med, men de skulle bara kört på ett tag till. för att vi har liksom lärt oss det där. Och jag tror att det handlar mycket om att etablera goda vanor. Mm. Och sen såklart att ett jobb tillsammans är ju fantastiskt, men om du liksom står bredvid din logistikchef eller din butikschef och svettas och håller i mittsar, springa och kör tillsammans, så klart du lär känna varandra på ett annat sätt än vad du kommer att göra på kontoret. Så jag tror att det också har gjort att vi liksom cross-funktionellt har blivit väldigt mycket, mycket starkare tillsammans. Mm. Och sen tror jag mycket på att ska du bygga en stark kultur måste du verkligen förena kulturen kring någonting som vi gemensamt tror på. Mm. Så vi har ju sagt att vi tror att träning är jättebra. Det ska vi prata om allmän, både oss själva och alla andra.
Mm. Om vi backar tillbaka bandet till den faktiska verksamheten lite grann. De här sista åren, eller de här 10 åren då, om vi pratar om det, de har ju inte varit alldeles superlätta för det vi kan kalla för retail. Vi har ju gått från liksom att alla säljer allt i butiker till liksom butiksstöden till att allting ska vara på nätet. Det i någon mening är också en ganska stor omställning för en verksamhet, och jag gissar att det har varit en ganska stor omställning för er. Hur har ni gjort den typen av, vad ska man säga, för jag vet att ni har gjort en strategiomställning här. Hur har ni gjort den typen av omställning och vad har det liksom, hur har det påverkat Björn Borg att gå från butik till digitalt?
Ja, men det är lite, det finns olika liksom sätt att få det där. Så att jag tror utgångspunkten igen, tror jag, botten är att samla riktigt, riktigt duktiga människor. Skapa ett sammanhang för dem där de kan bli sin egen bästa version. Där träning då är en central del, men också tydlig mål, tydlig uppföljning, tydliga utvecklingsmöjligheter. Det är liksom grunden. Och sen så vet du att världen kommer inte bli så som du har tänkt det. Det kan man vara helt säker på. Och om det då är retail-död eller en covid, det kan vara precis vad som helst. Det kommer hända. Men med rätt människa kommer du hantera precis vad som helst. Mm. Och det du behöver påminna om det är ju att glöm inte bort det som gjorde dig stark från början. Så bara för att det blir retail-död ska du inte sluta träna. Så håll i de här kulturkomponenterna, för de kommer ta igenom precis vad som helst. Sen så kan det såklart vara så att okej, om vi ska ändra riktning, ja klart, då behöver vi eventuellt fylla på med andra kompetenser och kanske minska på den kompetenser. Såklart, vi är färre som kan retail nu än när jag började. Vi är fler som kan e-com nu än när jag började. Och det handlar ju om att utveckla organisationen beroende på liksom vilket håll vi ska springa åt. Men jag tror de här kulturella byggstenarna, de tror jag är fortfarande centrala för att kunna hantera alla de här förändringar som kommer att komma. För de kommer att komma. Den saken är helt klar. Mm. Och jag tror att anledningen till att vi klarar det så bra som jag ändå tycker att vi har gjort, det bygger ju på att vi har fortsatt att bygga den här starka kulturen. Vi fortsatte ju träna även under covid. Mm. Fast man inte fick träffas. Så istället bara låt oss liksom ta in en instruktör, låt oss livestream på Instagram, kolla att alla är med, skrika till varandra, kom igen, nu kör vi. Och man kan ju kolla exakt hur många som kollar på, liksom, får med all, liksom. Det går ju i alla fall. Fast såklart det är lättare att träffas tillsammans. Jag tror att det handlar om verkligen att orka hålla i allt det där. Liksom, även fast det finns massvis med anledningar att inte göra det här.
Sen ska man ju ha lite stolpe in ibland, och i sociala sammanhang så hade ju ni lite stolpe in när helt plötsligt världens bästa fotbollsspelare började dyka upp i Björn Borg-kallingen på bild också, får man väl säga.
Ja, det var fantastiskt, även om det kanske inte hjälpt affären så mycket, men däremot är jag ju supernöjd som liksom tidigare liksom Adidas-anställd, och Adidas har ju betalat, vi pratar ju alltså hundratals miljoner till den här individen för att bara ha Adidas-kläder, och ändå väljer han att vara en av våra absolut mest lojala e-handelskonsumenter som köper allting. Han har inte fått en pryl. Alltså bara det gör att man blir ju glad. Och det säger också klart någonting om styrkan i varumärket. Och nu dessutom väljer han att köpa våra sportprodukter. Vilket är såklart helt fantastiskt. Vi pratar ju som kanske en av fem.
Vem pratar vi om?
Ja, vi pratar om Messi. Han som spelar boll här. Liksom. En av våra absolut största idrottsmän som världen någonsin har haft faktiskt, som väljer att köpa våra produkter. Och han kan ju såklart få precis vad han vill. Och skulle han ringa mig och sagt så här, du kan inte skicka, jag skulle skicka hela laget till honom. Men han väljer att köpa. Och han älskar liksom Björn Borg. Men faktiskt också individen Björn Borg. Så jag är ju en kille som ser upp till tennisspelaren Björn Borg. Och också har valt att köpa våra produkter.
Det är lite skojigt. Henrik, om vi bortser från Björn Borg då. Det krävs ju en väldig insats att vara vd för ett sånt här företag. Det är ett livsstilsjobb. Det är liksom inte 9-5 på det sättet. Vad är ditt personliga mål?
Ja, mitt personliga mål var ju att liksom göra den här förflyttningen. Visa liksom omvärlden, men också alla oss själva, att det verkligen går att bygga ett bolag baserat på den här idén om att vem som helst kan bli precis hur bra som helst, och att träning är liksom en central del. Och att sen liksom på något sätt bolagisera det där. Alltså, vi kommer ju från Adidas, jag har på Peak Performance. Vi har ju alla möjliga sportföretag. Jag upplever att ingen av dem där genuint ville nå ut till de som faktiskt inte tränade hela tiden. Utan alla pratade med den som redan tränade, och de ska träna lite grann mer. De hade liksom superstjärnor liksom, som var liksom de som skulle inspirera. Liksom. Jag tror mycket mer på att det är liksom den här grannen som inspirerar mig, som går upp varje morgon med hunden och tar en promenad, även om det regnar som mest. Liksom. Och att liksom, bygga ett bolag kring det och liksom, fylla det här Björn Borg med världen som gör att man kollar på den här loggan, ska man tänka att, vet du vad, jag kan nog bli lite bättre än vad jag var igår, och det är upp till mig. Och en central del är att jag ska röra på mig. Och helst såklart en Björn Borg tisha, men det får man välja själv.
Om vi ska ta en sista fråga då. Vi kommer ha ganska många företagare som lyssnar på den här podden. Vad skulle du kunna ge dem för tips när det kommer till att göra en sån här typ av förändring som Björn Borg ändå har gjort?
Nej, men om man tänker att man vill en kulturell förändring, ja, då behöver man ju stå längst fram i ledet. Och man måste bara bestämma sig själv att okej, men orkar jag göra det här? Så vill man ha en sporttimme på fredagar 11-12, då behöver jag ju vara där varenda sporttimme. Alla dagar, oavsett om korsbandet är av, om bicepsfästet har lossnat eller om jag har styrelsemöte. Jag måste vara där varenda gång.
Leva som man lär.
Man måste leva som man lär. Och det finns liksom ingen genväg överhuvudtaget. Och så spelar det ingen roll vad det är för någonting. Men det är ju det råd man behöver liksom ge alla, och också oss själva såklart. Och sen i tillägg till det, jag tror att man ska vara försiktig såklart att applicera dels tvång, men också så här olika idéer om man måste göra saker. Om man inte är helt säker på att det man gör verkligen gör folk bättre. Och med träning så vet vi ju att genom att träna så kommer du få massvis med positiva effekter. Inte bara vid välmående, men också på ditt minne, hur länge du kommer att leva, glädjen du kommer att känna, orken du kommer hem och hämta barna. Allt det där är positivt. Och är du helt säker på det, ja, då tror jag det är rättfärdigare att faktiskt liksom tvinga dem som kanske inte skulle få till det där, om du inte just tvingade dem.
Henrik, det var supertrevligt att prata med dig.
Ja, men grym, ja, tack själv. Det var tack. Fantastiskt. Tack så mycket.
Och ni andra, hörni, vi syns nästa fredag igen. Ha en fantastisk vecka. Investeringar är finansiella instrument förknippade med risk, och en investering kan både öka och minska i värde eller komma att bli värdelös. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Ingen del av podcasten ska uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att utföra eller disponera över någon typ av investering eller ingå några andra transaktioner. De uppfattningar som redogjorts för i podcasten återspeglar det medverkans uppfattning för tillfället och kan således komma att ändras. Informationen i podcasten tar inte hänsyn till någon specifik mottagares särskilda investeringsmål, ekonomiska situation eller behov. Informationen är inte att betrakta som en personlig rekommendation eller investeringsråd. Adekvat och professionell rådgivning ska alltid inhämtas innan några investeringsbeslut fattas, och varje sådant investeringsbeslut fattas då självständigt av kunden och på dennes eget ansvar. Max Mathisen frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på användandet av information i podcasten.